Välkommen till Snack Overflow. Jag heter Johan och med mig har jag Carl.
Hej.
Och Oskar.
Hej.
Idag ska vi prata lite om vår utvecklingsmiljö. Ett så här brett ämne, men får se, jag tror att det kan bli ganska kul. Alla har ju lite olika åsikter om hur den utvecklares miljö, både den fysiska och den virtuella, så att säga, ska se ut. Och idag ska vi reda ut hur man optimerar detta för det absolut bästa resultatet då. Vad tror ni om det, grabbar?
Jag tror det blir ett hån.
Yes. Härligt med entusiasmen här. Jag tycker vi börjar väl i botten här helt enkelt. Vad är det verktyg man inte kan överleva utan som utvecklare? Jag skulle ju säga din kompilator eller vad man nu vill kalla det. Vi har ju lite blandat här. Carl, du är väl lite mer frontendare, ja. Oskar, du är
tusen konstnär,
ja. Precis.
Dålig på många saker.
Jag ser mig själv lite mer som kanske backendare, även om jag har fuskat lite inom frontenden också. Men Carl, vilken editor eller kompilator är du mest bekväm med?
Jag sitter i VS Code sen, ja, typ den sen Atom slutade funka bra.
Just det, Atom, de har glömt på. Mm.
Det är väl samma gäng som har byggt den nya upcoming open source editorn också. Det är samma gäng. Ja, exakt.
Aha, är det, samma gäng?
Det är samma gäng som byggde Atom.
Mm.
Nej, men så det kör jag med lite enkla plugins bara för att underlätta vardagen.
Ja, VS Code är väl största fördelen med den är väl att den är väldigt lätt att extenda med en massa olika plugins och extensions. Jämfört med Visual Studio som ju är ganska låst skulle jag vilja säga. Även om det går att göra mycket med den också.
Zed är ju mycket mer, alltså den nya kompilatorn som du var inne på, Carl, den är ju mycket mer hård. Alltså där installerar du inte, som jag nu sitter och skriver fonten med Svelte. Då har jag installerat Svelte-plugins i VS Code. Men i Zed så beror de i mångt och mycket på de liksom populäraste ramverkens language models som de distribuerar ut. Så det fanns liksom ingen Svelte-extension att installera i Zed, utan den fattade Svelte out of the box. Och det är lite kluven över ifall det är bra eller inte, för jag tror inte jag förstår ifall det är bra eller inte. Så det är en helt annan paradigm på editor. Men ja, jag sitter också i VS Code. Jag svarade frågan innan du ställde den, för jag tänkte att det skulle komma till mig. Men när du menar kompilator, hur tänker du då? Tänker du på liksom utvecklingsövern som man kör koden i, eller tänker du på?
Ja, vi som jobbar i backenden tycker om att kompilera vår kod. Det vill säga,
ja.
Det kanske inte är lika lika roligt för frontändare. För ni kan ju oftast köra er kod rakt av.
Ja, det måste vara. Alltså, om du använder något ramverk så måste du kompilera det och bygga det. Man kan ju köra typ, om man är riktigt häftig så kan du bara slänga upp en dev-server och typ köra Alpine.js som kör runtime. Du behöver inte bygga någonting. Men sitter du med React Vue eller Svelte eller SolidJS, bla 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 bla. Så då måste du ju bygga grejerna. Så då är det någon form av kompilator.
Mm.
Som gör enormt mycket fuffens under huvuden. Och så blir det jättefina applikationer.
Tycker du att det räcker det med att slänga in lite extensions i VS Code? Eller måste man ha något ytterligare för att kunna få ut färdiga körbar kod, så att säga?
Ja, du måste ju göra lite val. Alltså du måste göra tekniska val på hur din applikation byggs. Och det är ganska frånkopplat Edison. Sen kan Edison hjälpa till och ha vetskap om de tekniska valen du gör. Och där är VS Code väldigt bra. Men om man ska jämföra med .NET så är det inte... Det finns ett sätt att kompilera skiten på. Det är mer high-chaparral när det kommer till fronten. Och då är det väl bra att VS Code är så agnostiskt som det.
Mm. Och det
ja, att det funkar för typ alla språk också. Om man vill.
Ja.
Du kan ju köra liksom... Det är ju inte bara JavaScript, utan du kan ju köra liksom Python, till och med C-sharp nu, sen nyligen. Så byggde de bra stöd för det. Och Java och vad du vill liksom. Så funkar ju liksom allting i samma editor. Vilket är lite...
Det är inte fattat varför de har satsat så hårt på. För jag tänker att man borde känna sig ganska naken om man är van vid att skriva .NET i Visual Studio eller ReSharper. Alltså det måste ha väldigt mycket features som man inte har. Alltså det kan vara nice om jag som frontender vill kunna gå in och kolla på hur några endpoints sett ut eller ser ut. Mm. Och F12 var runt lite, men det måste ju vara fortfarande väldigt mycket som inte VS Code reda ut. Det är svårt att tänka mig att VS Code ligger kraftfullt med typsäkerheten som Visual Studio till exempel.
Mm.
Alltså jag har inte provat det själv, men det är bara en ren gissning. Det känns, det måste vara för det fallet för sådana som är fonten som vill kunna kolla C-sharp-koden i sitt gigantiska monorepo typ, där också frontend-koden ligger.
Mm.
Då är det smidigt.
Mm.
Ja, alltså det är ju inte helt enkelt, ja, enkelt och enkelt, men det tar ju lite tid att sätta upp en .NET-applikation i VS Code. Så är det ju. Men jag känner ju också där att jag körde ju vanliga Visual Studio i många versioner, men alltså, den är för tung. Det är, visst, det, allt är enkelt, men den är tungkörd och det är för mycket i bakgrunden som håller på och meckar hela tiden. Så att,
det här med ReSharp har väl blivit ganska tung. Alltså Visual Studio har varit tung i över 10 år. Alltså det... Mm. Någonting som alla alltid har gnällt på när de skriver .NET. Men...
Ja, men så är det. Och jag blev förvånad att VS Code faktiskt har... Att det är så pass bra som det är.
Ja, det är okej.
Okay. Det är ju ändå en, en Microsoft-produkt. Men den har ju slagit igenom även i, skulle jag säga, många open source och frontend grupper.
Så den tar VS Code med den uppsättningen jag har, tar mindre kraft av min dator än om jag kollar på, om jag kör Microsoft Teams online. Alltså den börjar ju typ med att ladda ner 700-900 megabyte på din dator liksom passivt i bakgrunden, för att jag vet inte vad de gör det till en PVA. Men den först fyller du din dator med massa Teams-grejer och sen så på standarden den kräver av din dator är högre än VS Code. När jag har typ 20 filer uppe, 3 stycken olika skript som tuggar i bakgrunden. Så, om man gör den jämförelsen, vet jag inte hur det ser ut under huvuden på Microsoft Teams, men ja, det är helt förvånande att den kanske lyckas prestera med C-sharp också.
Mm. Har ni använt några andra editorer innan VS Code?
Ja, innan VS Code så har jag kört Atom och Sublime och, gud vad heter den då? Bricks eller något sånt. Som man har så här liten. Slog nog aldrig riktigt igenom.
Jag satt med Sublime tills jag gick över till VS Code. Jag höll ut in i det sista. Jag gillade hur primitivt det var. Men man bara hade en inställning att vara en JSON-fil. Och det känns ju lite som att det kan man ju fortfarande göra i VS Code. För det har de bara namn att man kan ju ha gränssnittet, men då det mynnar ju ändå ut i en JSON-konfiguration. Så man kan ju fortfarande editera sin VS Code JSON med dina specifika inställningar. Och det har ju VS Code löst bättre än Sublime också, för du kan ju ha projekt specifikt och committa de här filerna om du vill att vissa saker ska vara överskridande för alla som sitter i projektet som öppnade i VS Code också. Det har ju de löst på ett bättre sätt än vad Sublime gör.
Har ni något annat verktyg som ni hoppar över till ibland då? Jag använder ju fortfarande Notepad++.
Det är en sån.
Ja, men just för exempelvis gigantiska JSON-filer som kan ta väldigt lång tid att ladda i alla andra editorer, medan i Notepad++ då tar det 10 sekunder kanske, oavsett om den är 30 gig. Och sen kan du enkelt lägga in lite...
Nej, det är för JSON-fil.
Ja, men tänk att du har dumpat en gigantisk databas till JSON-format. Liksom. Och sen vill du söka igenom en efter några strängar eller något. Men det jag gillar där, det är ju att du kan ju väldigt enkelt få in olika extensions också för att formatera. Jag använder ju absolut mest JSON-formatering då. Som är en väldigt, väldigt enkelt instegsprogram. Men du kan snabbt formatera upp textblock med JSON till väldigt snygg läsbar JSON. Och just när det handlar om väldigt stora filer då. Har ni några sådana favoriter?
Nej, jag brukade använda Sublime för just samma saker liksom. För att den var ju
ja, för den är mycket lättare startup. Också. Jag hade lite sådana kodjämföringsverktyg och sånt innan liksom GitHub och skärpte sig. Med just för att jämföra commits och sånt. Men det är ganska länge sedan. Jag köper standard i allt liksom. Jag köper Apples standardapplikationer på datorn. Jag använder Apples standardmail. Jag använder ju inte Safari. Men jag kör oftast på det som redan finns. Jag har alltid varit lite allergisk mot att dra in extra saker för allting.
Är inte det själva grejen med Apples grej att du kan inte dra in så mycket annat än standardgrejerna, eller?
Ja, du kan installera hela Office-suiten om du vill. Alltså, du kan dra ner allt. Allt finns i samma applikation. Det är bara jag som... Så om jag ska anteckna någonting som jag vill att min sambo ska säga, då har vi delat notes. Alltså, delar vi notes. Alltså, jag använder notes. Apples notes. Ja, det heter Apple Notes. Jag har sagt Apple Notes många gånger.
Men anteckningar, applikationer.
Ja, det är något sånt. Då använder jag det. Det finns på alla våra Apple-enheter redan. Och det lär ju finnas 1000 tredjepartsverktyg för att lösa exakt samma sak. Men jag, som säkert är bättre, men jag ser ingen anledning när det finns någonting som ett av världens största önskefullaste företag redan tillgodoser oss med.
Ja, men det är väl lite dragningskraften också på Apples produkter, att det mesta de levererar eller skickar med är good enough för att man inte ska orka söka sig utanför den muren som de har byggt runt sina.
Dess lösenord som TR är dock, har jag aldrig varit imponerad av. Alltså gränssnittet är ganska bökigt i deras keychain och alltid... Och just att det är lite svårt om du någon gång skulle behöva få över dina lösenord på en enhet som inte är en Apple-produkt. Vilket kan hända på om du sitter på ett uppdrag kanske med en Windows-dator eller någonting, då kan det vara, då är det lite bökigt. Då måste man nästan använda 3D-partsverktyg, för jag tror inte du kan synka in det i Microsoft Authenticator till exempel.
Mm.
För då blir den lösenordsdatabasen detached. Man kan göra en backup från Keychain till Authenticator, tror jag. Men jag tänker inte säga vilken lösenordsanvändare jag använder, men det är ett 3D-partsverktyg. Det är det enda i den suiten som jag inte nyttjar från appen.
Om det är så illa att, någon hackar ditt lösenords hanterare bara för att du säger namnet på det, då är det nog inte värt att använda. Men vi kan väl ta en liten runda, för det där tycker jag är väldigt intressant och borde ju vara en självklar del av alla utvecklares, eller alla dator- eller mobilanvändares vardag, en lösenordshanterare. Om du inte använder en lösenordshanterare, så fixa en nu, direkt. Sitt inte och skriv upp eller tro att du kan hitta på unika lösenord. Eller, gud förbjude, sitt för i pipsvängen inte och använd samma lösenord på flera ställen. Då är du körd redan igår. För att något av de här lösenorden har redan kommit ut. Carl, vad använder du för lösenordshanterare?
Jag har börjat gå över mer till Googles egna nyligen. Innan har jag alltid kört LastPass, för att det var det vi hade på mitt första jobb. Och sen så fortsatte jag bara köra det hela tiden.
LastPass, ja. Där ska vi slänga in en riktig varning. Använd inte LastPass.
De har haft lite intryck, va?
Ja, allas valv är läckta sen några år. Det var väl något år eller två år sedan. Jag vet att mitt valv som jag hade då, det blev nedladdat av hackers. Sen tog det väl ett tag innan de knäckte krypteringen där, men det var väldigt mycket som var i klartext, så det var ett jäkla jobb att sitta och byta och se till att säkra upp allting. Så det var bra, Carl, att du migrerat från det. Jag skulle aldrig rekommendera någon att köra LastPass igen. Oskar, vågar du berätta?
Ja, jag ångrar det nu, men jag har committat mig för att jag har betalt pengar för det. Så hade jag gjort ett val idag, så hade jag valt en annan produkt. Jag använde någonting som heter NordPass. De har också NordVPN. Så jag hade redan VPN och så hade de en lösenordshanterare. Och den största anledningen till att jag valde NordPass för lösenordshanteringen var att den var plattformsagnostisk. Jag satt i en situation att jag hade en PC på jobbet och satt på en Mac hemma och ville inte ha massa olika tjänster. Och att också NordPass har ett väldigt bra, har bra tillägg i alla webbläsare som hjälper till, alltså som de flesta har. Men det var väldigt plattformsagnostiskt och det var billigare än, vad heter de, 1Password. För att jag redan var liksom inne i suiten. Och att jag fick satt upp, man får bra förmåner om jag försökt knuffa in min sambo i det här träsket också, så att vi har ett delat konto, så det var lite fördelaktigt. Men nu, hade jag gått till nu, så hade jag använt Microsoft Authenticator, för att den löser all den problematiken, löser den nu, vilket den inte gjorde då. De har till exempel ett Chrome-tillägg, du kan köra det på alla plattformar, och jag har redan all MFA har jag i min Microsoft Authenticator. Så det har varit nice att ha allting liksom i Microsoft Suite istället, för att de har löst alla problem åt mig.
Mm. Ja, ofta när man är konsult så stöter man ju på Microsoft Authenticator, eftersom den är ju nästan default för många Microsoft-lösningar. Så att den kommer man ju inte ifrån riktigt.
Ja, den har blivit riktigt, riktigt bra. Den var lite kass i början. Men jag tycker den har blivit... Jag tycker den börjar te sig upp lite nu.
Mm.
Och jag hade nog valt att lägga allt mitt tjafs där, tror jag. Och haft det på en plattform gratis och bra dessutom.
Precis. Ja, att få att kunna... Jag är lite så här, lägga alla ägg i en korg. Både ha MFA och lösnorden i samma applikation. Jag är lite allergisk mot det, men det kan vara för att jag är lite bränd av LastPass också. För jag använder både LastPass och LastPass Authenticator tidigare. Det som är bra med Microsofts Authenticator är ju att den backar ju upp dina MFA:er, så att när du byter telefon så får du ju med dem. Annars är det ju ett jäkla jobb att hålla på sätta upp nya hela tiden.
Jag gjorde det misstaget när jag fick ny telefon. Satt jag på och så hade jag ju alla mina MFA inlagt på telefonen. Och så tyckte jag, men nu har jag liksom överfört allt från den gamla telefonen till den nya. Det är ingenting jag har missat. Men så missade jag då den väsentliga detaljen med all multifaktorshantering. Så jag får... Snapchat har jag inte längre, för de hade zero policy på att göra återställningar. Så det blev jag av med. Men jag blev också, det var lite pinsamt, för jag blev utlåst från uppdraget i 48 timmar. Nu är det ett tag sedan, så det är inte min nuvarande arbetsgivare, om det är någon av er som lyssnar här, men jag kom till någon frontdesk någonstans och de bara, det här tar lite tid att hantera sådana här ärenden. Jag bara satt och svor och spottade framför min dator. Så jag tryckte bara fabriksåtställ den gamla telefonen för att inte den ska bli någon risk någonsin. Så nu kör jag alltid att jag har en gammal telefon eller en gammal iPad eller någonting som jag kör den authenticator backupen på, så att om jag skulle bli av med min telefon så klarar jag mig tills jag har ändrat på allting. I scenariot att telefonen skulle bli stulen till exempel. Man blir ganska bunden till den enheten om man har allting på sin telefon till exempel. För blir du av med den så är du körd.
Ja. Jo, se till att printa ut dina engångskoder också. Såklart. Alla ni...
Kan du ha det i din engångskodspärm?
Exakt, det hoppas jag alla har.
Mm,
jag vill passa på att slå ett litet slag här för open source också. Det finns en väldigt bra MFA, alltså multifactor authenticator, som heter Aegis, som kan köras åtminstone på Android. Jag vet inte hur det är med Apple, men där kan du också backa upp dina du kan exportera ut en fil med dina MFA:er. Så att du lätt kan föra över till nästa telefon. Och det tycker jag är jäkligt smidigt. Då behöver man inte involvera någon molntjänst eller någonting. Utan du kan ha den som du tycker är säkert. Och jag vill även slå ett slag för Bitwarden. Som jag använder för mina lösenord. Också open source. Och gratis. Ja, fungerar precis som de andra apparna. Du genererar lösenord, säkra lösenord. Du kan spara ner, du kan använda det på i browsern, i mobilen. Väldigt smidigt. Bra.
Jag jobbade med en person en gång när jag hade uppdrag på ett säkerhetsbolag som inte litade på teknik när det kom till hans lösenord. Så han hade två uppsättningar antecknings, alltså som små anteckningsböcker linjerade, där han skrev sina lösenord med hjälp av ett program som han skrivit själv som bara fanns på hans dator som genererade lösenorden. Sen hade han fasta cykler i sin kalender när han ändrade de här lösenorden. MFA gjorde han inte själv. Det hade han ett verktyg till. Men för sina lösenord så hade han en som han hade med sig till jobbet. Sen tog han med sig den hem efter jobbet. Och så gjorde han backupade han den då själv i sin andra anteckningsbok. Sen rev han ut sidorna och körde dem i dokumentförstöraren när han var färdig.
Mm.
Det är den mest hardcore lösenordshanteringen jag någonsin varit med om. Man, Man kan väl diskutera ifall det blir mer säkert, men...
Ja, problemet är ju naturligtvis att det finns... Det är bara en liten promille av mänskligheten som någonsin skulle orka med att hålla den typen av säkerhet. Och det vi gärna vill uppnå, det är ju ett säkert sätt som alla kan använda utan att det blir för jobbigt. Jag är ju lite sådär, när jag ska skapa ett nytt lösenord på någon sajt, då brukar jag börja med 100 tecken och sen går jag neråt tills jag hittar deras maxgräns. För oftast är det mycket mindre än man skulle vilja. Det brukar jag snitta kanske vid 40-50 tecken.
Större att man bryr sig om vilka tecken det är också. Alltså inte bara längden utan vad det får innehålla.
Mm. Ja, men många har ju börjat analysera och säger att de vill ha med stora små tecken och special characters. Ofta på så här banksajter eller liknande, då är det så här, är ditt lösenord får vara max 8 tecken typ. Det är alltid spännande att se den typen av säkerhet. Är det några specifika extensions ni har som ni kan rekommendera till alla lyssnare?
Jag har några som jag inte klarar mig utan, men jag vet inte vad jag vill rekommendera dem. Fast det är så fruktansvärt personligt. Vi pratade ju lite innan avsnittet och ni verkar ju ha så här personligt konfigurerat. Jag fick känslan av det i alla fall att ni personligt konfigurerat er VS Code. Lite mer än vad jag har. Jag kör på standard highlighting. Jag kör på Apples standard, vad heter den, SF Mono eller någonting. Men jag har inte ändrat färgschemat eller något sånt. Alltså highlightingen då. Men det enda jag absolut inte klarar mig utan är keybindings. Som kommer från Sublime. Som jag tror kommer från Vim från början. Eller inspirerat av Vim från början. De klarar mig inte utan under några som helst omständigheter. Jag känner mig helt naken utan mina keybindings.
Mm, de sitter i ryggraden.
Nu vet jag inte vad de har för keybindings. De kanske har namnat, alltså som command D hittar nästan matchande sträng liksom, enligt det du har markerat. Det kanske finns i VS Code nu. Men ja, jag har lagt lite tid på att se till att mina keybindings är som de är. Det är det enda jag känner att jag inte klarar mig utan.
Men det skulle jag säga är nog ganska avancerad customization. Det är inte så många som orkar hålla på med keybindings. Jag vet att jag gör inte det. Jag brukar använda... Ja, men jag har lite standard grejer från Visual Studio som sitter i ryggraden. Liksom, kompilera och söka och så här. Men... Det är ju inte så att jag sitter och konfigurerar någonting specifikt. Hur är det med dig då, Carl? Har du några keybindings?
Nej, keybindings har jag inte kört något hårt in på alls. Det enda jag tycker underlättar mycket är ju att ha typ bracket, pairing och to-do highlights. Underlättar ju extremt mycket att kunna skriva en to-do och så ser man någon färgglimt som sticker upp mycket.
Mm.
När man håller på och scrollar och ska jobba.
Om vi ställer den viktigaste frågan här då. Light mode eller dark mode?
Dark mode.
Jag vet inte. jag tror inte. Jag vet inte vad jag har att den ändrar på sig beroende på tid på dygnet. Men kanske den har. I sådana fall har jag inte observerat.
Men,
jag bryr mig verkligen inte om färgschemat.
Men har du...
Märker du inte om skärmen är vit eller svart?
Precis. Mörk bakgrund eller ljus bakgrund? Vad har du?
Mörk bakgrund har jag nu. Nu måste jag öppna VS Code. Det är mörkt.
Ja.
Det är mörkt i VS Code. Så jag känner en dark.
Ja, men det är ju också. Det skulle jag nog säga. Många gör. Inte bara för att vi ofta trötta i ögonen. Utan på något sätt blir det lite mer läsbart.
Jag vet, jag hade en på när jag satt Sublime. Jag körde på det här Solarize-temat. När man också så hade man Nu finns det väl inbyggt i Mac OS, det är säkert Windows också, men då hade man det här Flux som gjorde att din skärm blev mer i gula toner mer mot kvällen. Det gick för att det skulle bli av med blått ljus. Mm. Det blev ju behagliga för ögonen, men det var ganska jobbigt att sitta med sådana här ljusbeige Solarize-tema med bara röda och orangea toner typ.
Jag tror Flux är nog det program som jag har manuellt stängt av flest gånger i mitt liv. För att man installerar och man tänker, ja, det här är skitsmart, det här är så bra, och så bara, åh, irriterande, jag måste stänga av det här, annars ser jag ingenting. Men jag vet att min skärm har faktiskt inbyggd så här, den lägger på mer och mer blåskärmsfiltrering ju mörkare det blir i rummet. Okay.
Men det gjorde det nästan genuint ont i ögonen. Alltså om man satt på kvällen och stängde av Flux så blev det liksom, au, mina ögon. Det blev,
ja, men sitter man på kvällen då vill man ju ofta ha den här feta blåa LED-ljuset så att man vaknar till liksom.
Det är som sämst för dina ögon.
Absolut sämst för ögonen, ja. Och absolut sämst om man ska sova någon timme senare. Men ja, en kaffe och lite blåljus vid 10-tiden på kvällen. Det har vi kanske alla upplevt. Ja, all right. Så vi, just det, Carl, hade du någon extension som du vill pusha lite för? Något sånt?
Alltså om man vill bli av med Postman så kan man ju faktiskt verkligen se till att installera Thunder Client, så har du det i VS Code istället. Så behöver du inte öppna en till applikation för att köra dina API-anrop.
Mm.
Och kolla hur datan ser ut. Den är bra.
Kan man spara profiler och grejer som är Postman?
Bra fråga. Så mycket har jag inte behövt använda den. Men jo, du kan spara aktiviteter och sådär. Och sätta environment-variabler och skapa kollektioner och grejer. Du skapar upp liksom dina nya requests och så sätter du bara upp dem. Liksom.
Mm.
Jag är lite förvånad att inte du nämner Copilot överhuvudtaget, Johan.
Ja, jag har inte kommit till mina extensions än.
Ja,
men det är bra det. Postman, jag minns vi använde det väldigt mycket på ett uppdrag. Just för att det var en applikation som var tvungen att gå ut till Azure och hämta en sån autentiseringsbearer hela tiden varje gång man skulle köra det där. Det var ett jäkla meck. Men då kunde man ju ställa in i Postman att den gjorde det anropet, plockade ner den där nyckeln och sen kunde inkludera det i. Men det är ju ganska sällan skulle jag säga man behöver alla de visslorna och bjällorna. Ofta så klarar man ju sig med enkla restanrop. Och då är det ju smidigt att ha allting i, direkt i VS Code. Mm. Men ja, precis. Jag är ju känd lite som GitHub Copilot killen. Och det är ju min absoluta nummer ett extension. Sen har jag ju lite andra AI-varianter också, men det känns ändå som att man kommer tillbaka till Copilot hela tiden. Även när man har testat andra varianter. ChatGPT har jag också i en extension då. Så att jag inte behöver hoppa över till browsern och sånt. Och sen naturligtvis C-sharp grej plugins då för att kunna köra backend grejer.
Kör man fortfarande med ReSharper pluginet i Visual Studio? Eller man har gått helt över till ReSharper editorn istället då?
Jag vet, jag har aldrig gillat ReSharper, för det har, jag tycker alltid det har laggat ner Visual Studio mer än det är värt.
Ännu mer.
Ja, ja men exakt. Så att jag har faktiskt inte kört det på många år.
Mm.
Nu ska vi säga att det finns säkert många som använder ReSharper och tycker det är ett fantastiskt verktyg. Jag är bara inte en av dem.
Kan du titta på en utvecklingsbok för 100 000 med 128 gig RAM och 16 kärnors processor, tycker
exakt, exakt. Ja.
Som Fred Ripper-dator, tänker jag mig. Sitta och jobba på en skitbra server.
Det är ju det här problemet som man alltid har, att ju snabbare och kraftigare en dator blir, desto mer minne och processorkraft tar applikationerna. Precis som att när du har en task att göra, om du har 2 timmar, då tar det 2 timmar. Har du 2 veckor, då kommer det att ta 2 veckor. Utan kanske att kvaliteten blir jättemycket högre. Och jag tror inte heller att pluginen blir så jättemycket bättre, att det är värt att de tar upp så mycket mer. Men ja, i dagsläget kan man i alla fall köra Chrome med några 100 tabbar. Det här var ju helt omöjligt för några år sedan. Så det är ju trevligt i alla fall. Det händer lite.
Är ni superpicky med vilket operativsystem ni sitter på? Alltså man ska gå riktigt fundamentalt.
Jag håller mig borta från allt som Apple producerar. Det är min enda regel. Annars har jag suttit på Windows och Linux och lite blandat där.
För det enda som stör mig mellan operativsystemen, om man tar någon form av Linux-operativsystem och OS X eller Mac OS heter det nu till, eller om man tar Windows, det är att de har åverkan på tangentbordet. Och då saknar jag min command-tangent på Apple-tangentbordet. Men det skulle man kanske kunna binda sig runt. Men Control har inte riktigt samma inbörd på... Det finns ingen bra motsvarighet i Windows, men annars, alltså, du kan ju få en vettig terminal i Windows nu för tiden. Så det är samma program. Alltså, det är bara liksom, och kontrollpanelen hänger det ju aldrig i regel nu för tiden längre. Så jag tycker inte det har som för mig, alltså i vad du får ut av operativsystemet, tycker inte jag det har så stor betydelse längre.
Jag tänker säga, Windows Subsystem för Linux kom, då ditchade jag Mac väldigt fort. Då fick man det bästa av 2 världar, tycker jag.
Ja, det rutar sig helt till en tangent som inte finns liksom någon innebörd av de operativsystemen. Ja, så det är mina keybindings igen. Som sätts ju annars, men det är inte livsavgörande för om man skulle hamna på ett uppdrag där man prompt måste sitta på en Windows-bruk. Alltså, det går ju mer än väl att lösa nu för tiden. Det var värre innan. Ja. Så roligt var det inte med PowerShell.
Du lyfter en bra fråga där, Oskar. Tangentbord. Om vi pratar lite fysiska miljön här. Du använder mycket keybindings, men använder du ett standard Apple-tangentbord? Eller har du någon slags tvådelat, ergonomiskt, superklickigt monster-tangentbord?
Jag skulle aldrig använda Apples tangentbord. Jag tycker de är skräp med de här korta skittangenterna som de kör på. Jag förstår inte vad folk kan tycka om dem. Det måste vara... Det är väl vanlig sak också. Men jag köper ett mekaniskt tangentbord. Med någon form av brytare som jag inte vet. Men det är inte ergonomiskt, utan det är bara, vad är det, 70% layout.
Ja, så du köper inte hem dina egna fjädrar och grejer och montera ihop.
Nej, jag köpte färdig monterat. Jag såg inte så jag hade tänkt på.
Men det är i alla fall ett som ger lite klickmotstånd. Om man säger så.
Ja, alltså jag tycker om när man ska typ behöva våldföra sig på att tänka på det. Alltså det är riktigt. Man måste trycka djupt och hårt. Och min sambo gnällde ibland under pandemins värsta dagen när vi satt hemma och jobbade samtidigt. Ibland så trycker du så in i fettes hårt på att rent, vad är det du gör? Det var, jag vet inte, men sen efter vi suttit och jobbat hemma några veckor tillsammans så kom jag på vad det var. Det är när jag committar, alltså när jag skriver git-kommandon, då smackar jag något fruktansvärt hårt på tentan. När jag ska skriva git commit streck m, då får mitt tentbord se ut med lite extra smärta jämfört med vanligt. Jag vet inte vad det är. Jag är inte arg när jag committar, men det är inte fallet bara i gött liksom, och då smackar jag på lite extra på mina tentor.
Jag brukar nog slå lite extra hårt när jag inte vill göra stavfel. För då, ja, men då känns det som att om man är för mjuk så här, ja, men då är det lätt att komma åt fel tangent. Men ska man skriva något långt, då tycker jag om att trycka lite hårdare, för då vet man, då troligtvis kommer det att bli mindre grejer att redigera efteråt. Men jag har faktiskt ett ganska mjukt, jag har inga hårda klick grejer alls. Jag hittade för några år sedan faktiskt Microsofts vad kallar de det för? Sculpt ergonomic keyboard, eller desktop.
Heter inte det Surface? Det är sådana ergonomiska, om man tvingas vrida på händerna.
Nej, det här är faktiskt jag har ju genom alla år har jag suttit med handlovarna mot bordet och fingrarna uppvikta. Det vill säga att man har tangentbordet lutande mot sig. Neråt mot sig. Och sen har jag haft problem med handleder och karpaltunnel och allt möjligt. Och sen testar jag det här där det är helt tvärtom. Man har handlederna högst upp och sen fingrarna går liksom neråt i en backe. Och det är så fantastiskt bra. Jag kommer aldrig att kunna gå tillbaka till några normala tangentbord. Sen är det lite delat också, så att du kommer lite snett in från med varje hand. Men det kan starkt rekommendera, för det är fantastiskt skönt att skriva på.
Jag har faktiskt sneglat på ett Keychron tangentbord. Det är Mattias som har övertalat mig att kolla på Keychron. Han har pratat om det ganska många gånger här på den. Han har ett gäng och gillar att bygga, och han har ett rese-keychron, och sen vet jag inte om han har två stycken keychrons till hemma, och sen vet jag att han har ett keychron som han inte använder längre, som hans barn leker med när de leker så här, jobbar pappa på kontor. Men de har ett ergonomiskt som inte riktigt är tvådelat, men också som går isär och som tvingar dig vrida händerna och ha axlarna i en mer ergonomisk position. Det har jag varit lite sugen på. Jag tänker att det läskiga med att gå över till dem är ju inkörsporten, att tröskeln är väl ganska hög tills du börjar skriva i samma hastighet igen. Jag är lite rädd för frustrationen som kostar 1 000 till 3 000 kronor för ett ergonomiskt tangentbord. Ifall man kommer liksom, om det kommer vara värt det.
Kul att du säger det. Du kanske är lite för ung för det här, Oskar, men på min tid, eller ja, min tidiga utvecklingstid, då var det jävligt populärt med något som kallas för Dvorak. Har du talat om det?
Keyboard.
Ja, precis. En mer optimerad keyboard layout där man har flyttat runt alla bokstäverna. För om man tittar lite historiskt, ja, de flesta vet ju det här, men den uppsättningen, QWERTY uppsättningen som vi kör med, den kommer ju från de gamla skrivmaskinerna, och den var ju byggd för att man inte skulle kunna skriva snabbt, för att då slog ju tangenterna ihop sig och fastnade om man skrev snabbt. Så den uppsättning som vi är vana vid är ju designad för att göra det så svårt som möjligt att skriva. Det ska gå långsamt, och här sitter vi idag och använder samma uppsättning men vill skriva så snabbt som möjligt.
Det hade varit för jobbigt att gå över till.
Men Dvorak, ja precis. Det är ju en jäkla resa att ställa om liksom 30 års muskelminne. Jag tror det är ganska få, jag tror inte ens att det är en grej längre. Det gick liksom aldrig riktigt igenom. Möjligtvis om man skaffa ett sånt tangentbord och och försöker träna om sig. Det påminner lite om, jag såg någon YouTube-klipp någon gång om en kille som gjorde om sin cykel så att den så här, styrde baklänges eller vad det var. Eller när man vred åt höger så svängde den åt vänster. Ja, det var något omvänt.
Något livsfarligt.
Ja, precis. Det tog ju ett tag innan han kunde cykla på den igen.
Det är som att köra båt med utombordare fast på en cykel. Det känns helt skevt.
Hur är det med dig då, Carl? Har du några något supertangentbord eller kör du?
Nej, jag har mekaniskt tangentbord och sen ett keychron för när jag åker in till kontoret. Får inte sitta på laptop, tangentbordet bara.
Mm. Har ni någon LED-lampor?
Oh ja.
Det har ni upplyst. Nice.
Riktig gamer.
Är det RGB? Alla tangenter lyser olika färger. Eller hur?
Nej, det får jag panik på. Men jag har ju det både på min laptop och på tangentbordet och musen.
Jag har alltid resonerat att vuxna människor inte använder RGB.
Jag är inte vuxen i sinnet.
Jag funderar på att bygga en gaming-PC ett tag. Eller det går till och från, men sen så är jag rädd för att jag inte kommer använda den. Men då känner jag att man är tvungen att anstränga sig när man ska välja komponenter för att datorn inte ska lysa en massa. För majoriteten av allt, liksom från chassin till liksom grafikkort till allting som finns i din dator, ska blinka en jävla massa. Och jag vill inte det. Jag vill att datorn ska synas så lite som möjligt. Helst kan den inte synas alls.
Mm.
De är ju skitfula.
Hur, när vi ändå är på det fysiska, höj- och sänkbart skrivbord eller köksbordet?
Höj- och sänkbart.
Jag hade det jättemånga år, så tryckte jag aldrig på knapparna. Så nu har jag precis fått ett nytt skrivbord, så det är fast installerat i väggen på den höjden som jag hade på mitt förra skrivbord. Det är ju bara att stå upp, men jag kan typ inte koncentrera mig om jag står upp.
Ja, jag har precis ställt in ett höj- och sänkbart. Faktiskt. Förut satt jag i ett rum med snedtak. Och då var det lite svårt att stå upp. Ja. Så nu tog jag chansen när jag bytte rum. Men det är ju, man måste ju ha en rutin. Så är det. Annars så kommer man ju aldrig använda det. Men det är ju ganska skönt att kunna justera sin efter hur mycket man höjer stolen och kunna justera in allt. Jag måste slänga in det. Jag bytte precis hjul på min kontorstol. Och det kan jag faktiskt tipsa om, att om man har de här gamla eller standardhjulen som är ganska tjocka, som det fastnar grejer på och som är ganska sega, byt ut dem mot inlineshjul.
What?
Ja, ni vet de här genomskinlig plast,
ja, hårdgummi.
Ja. Mm. Stolen glider som en som ett par inlines. Och du behöver inte ha någon matta eller någonting heller för att det är så smidigt. Du kommer upp lite till, så då är det bra att ha skrivbordet eller justerbar stol då, men det är sånt lyft med att kunna röra sig fram och tillbaka.
Det ligger någonting i det, för jag sitter så här och rullar fram och tillbaka med stol varje dag för att jag har väldigt snett golv, för jag bor i en gammal lägenhet, så jag liksom glider mot det ena hållet hela tiden. Och så är det liksom varje gång så ska jag traggla mig tillbaka, så det är ett irritationsmoment. Då kanske det blir, om jag sätter på sådana inlineshjul, så kanske jag kommer glida, i och med att det är lite kullager och grejer, då kanske jag kommer glida mot det hållet hela tiden istället.
Varje morgon så hittar du stolen borta i fel hörn. Liksom.
Ja, okej.
Ja, nej, men det är en ganska billig uppgradering som man kan göra. Som jag tycker är riktigt lyft. Okej, men då har vi pratat lite fysiskt här. Jag tycker vi går tillbaka lite till utvecklingsmiljön in i datorn då. Något som för mig är ganska viktigt, det är tidsfördelningen. Hur optimerar man sin arbetsmiljö, tidsfördelningen i sin arbetsmiljö. Är ni med på hur jag tänker?
Ja, man kollar kalendern där man inte har möten så jobbar man. Är det så du tänker?
Ja, lite. För att det där är ganska så undervärderat ämne skulle jag säga. Det är inte så jättemånga som tänker på det. Men ju längre man arbetar som utvecklare eller konsult så märker man ju att mer och mer av ens tid tas upp av möten som innebär att man egentligen inte får så mycket gjort som man skulle vilja. Och då tycker jag det är väldigt bra att ha en strategi för sånt. Och en av mina viktigaste regler är att försöka pusha alla möten till eftermiddagar. Om det är möjligt. För jag tycker det är på förmiddagar som man kan lättare komma in i lite flow. Och få bra utveckling gjord. Energisk.
Vi hade ett avsnitt om detta. Ja, det är nog ganska många avsnitt sen. Men där vi bara pratade liksom om möten. Mm. Och då, det var det tillfället där jag framstod som mest omänsklig i podden någonsin. Att jag utövar ganska ofta antingen att jag bara tackar nej till möten och insisterar dem på att man ska vara med, så är nästan lite dryg ibland och ifrågasätter varför jag ska vara med. För det lägger en kvart på att chatta med folk varför jag ska vara med på någonting som tar 2 timmar. Spara mig mer tid. Annars sätter jag bara tentativ på allt. Så för jag har ju vissa möten som jag vet jag måste gå på och de är inblandade ju själv. Men om man jobbar på en större IT-organisation så kan man lätt bli uppslukad med, för att det finns 1000 olika avdelningar som vill att du ska vara med på olika grejer och utbildningar och allt annat tjafs. Så jag försöker gå på så absolut lite det bara går. För annars tycker jag att man inte får tid till att utföra sitt arbete. Och det står ju att det får mig framstå som ganska dryg. Men jag tycker det är stressande att ha liksom en full kalender hela tiden.
Mm. Ja, men
jag är till och med det som var mest, som jag tror det var Carl och Mattias som jag avsnittet. De tyckte jag var lite sjuk i huvudet att jag utövade konsten. Att när man, på tiden när man fortfarande satt mycket på kontor. Att om det var ett möte som jag kände att jag inte behövde vara på så reste jag mig bara upp i mötet och gick ut. Jag tyckte det var onödigt att jag satt
där. Men sån kultur hade vi på ett uppdrag jag var på. Att om du känner att du inte behöver, då säger du bara det här. Jag kommer inte kunna bidra med det här mötet, så att jag lämnar. Så får ni pinga mig ifall jag behöver komma tillbaka.
Det är Teslas mötesprinciper. Alltså tillverkaren Tesla, de har ganska hårdstrukna och sådana. Alltså sysselsättningsmöte möte där du inte behövs. Ha inte onödiga möten.
Mm.
Så där de uppmanar till att man ska lämna möten om du inte känner att du bidrar med någonting eller får dra nytta av det.
Våga vara dryg, absolut. Jag tycker det låter väldigt sunt, Oskar, att dra ner på sin mötestid. Det är också en sån här grej att på myndigheter, ofta när man jobbar där, då kan det komma en mötesinbjudan utan något ämne knappt. Och ingen agenda. Och sen när man frågar, vad är det här då? Ja, men det handlar om det här. Ja, men vad ska vi prata om då? Ja, men det diskuterar vi fram i mötet. Och det är nog den absolut värsta typen av möte. Jag vet på Google, jag tror det var på Google, så hade de åtminstone ett par chefer som hade som policy att innan ett möte, typ ett par dagar innan ett möte som du har bokat, då ska du ha spelat in en liten film där du förklarar ämnet, vad vi ska uppnå, allting i detalj, och skickar ut den till alla deltagare så att alla har chans att förbereda sig, så att man snabbt kan komma igång och försöka uppnå målen. Men här i Sverige är det, jag skulle säga, en epidemi av möten som sällan leder någonstans och där det alldeles är för mycket människor som inte alls behöver vara med. Så mer dryghet tycker jag, det är nog en bra grej.
Det glädjer mig.
Våga gå ut ur möten. Våga ställa er upp och säga faktiskt I'm out of here. Men när ni väl inte sitter i möten då, har ni lätt för att komma ner i fokus och komma in i flow och bara isolera er från omvärlden?
Det beror på vad man sitter och jobbar med, tycker jag. Jobbar man med roliga uppgifter tycker jag att det är väldigt lätt. Jobbar man med tråkiga uppgifter och man ser telefonen plinga bredvid så blir man ju väldigt lätt distraherad.
Mm.
Så jag tycker det beror på helt. Och tid på dagen. På eftermiddagar är jag väldigt mycket sämre på att fokusera än på förmiddagen. Så jag kan ju ofta få väldigt mycket mer gjort innan lunch än vad jag får efter.
Jag jobbade med en väldigt senior böckenutvecklare en gång. Bland de absolut smartaste människor jag jobbat med. Och han tyckte om man satt i ett team liksom med mer än två personer så yrkade han för att djupfokus var skadligt. Att han tyckte om vi är ett team som ska göra någonting tillsammans så att du sitter och låser in dig i din skärm i 4 timmar bidrar inte med någon form av transparens eller rör projektet framåt så snabbt som du tror det gör bara för att du får sitta i ostört för att det är så du gillar att jobba. Så han uppmanade till parprogrammering och även för man kanske kan uppnå någon form av ljudfokus där också, men det är inte riktigt samma sak. Han tyckte det var genuint dåligt med ljudfokus att folk satt och låste in sig med noise cancelling lurar.
Mm.
Så även tid när man satt på kontor.
Spännande åsikt.
Ja, den är lite kontroversiell.
Det finns ju ett problem om alla utvecklare låser in sig på sitt rum eller sitter i en grotta och utvecklar i isolering och sen kommer tillbaka och det visar sig att de har gjort helt fel grej. Och det är kanske sådana saker som kan vara en risk. Men jag skulle ju säga utan att ha... om man inte kunde isolera sig åtminstone några timmar i sträck, då skulle jag aldrig få något gjort. Jag märker ju det varje gång man är inne på kontoret så är det alltid någon som kommer och prata lite eller man själv vill initiera lite sociala kontakter. Och då är man ju helt off. Jag brukar säga varje gång något sånt händer så tappar man ju en halvtimme innan man har kommit ner i ordentligt fokus igen. Det kan ju lätt, en hel dag kan ju försvinna iväg och sen tycker man att vad har jag gjort? Jag har bara suttit och pratat med folk. Så det, ja, man får nog försöka balansera det där lite. Jag brukar försöka använda, har ni hört talas om Pomodoro-metoden?
Ja, den vouchade Axel för en massa. Han kör ju på den stenhårt och sätter igång den och sen lägger telefonen i den andra sidan av rummet. Typ.
Mm. Ja, för att ofta är det ju så att det är väldigt lätt att bli distraherad. Antingen av telefonen eller sin webbläsare eller vad det kan vara. Pomodoro går ju ut lite på att du sätter en timer. Den här tiden, ja, det kan vara en halvtimme, det kan vara en timme. Det finns lite olika varianter. Då, under den tiden, då fokuserar du 100% på det här. Man kan ju använda lite plugins och grejer också för att låsa alla andra webbsajter eller liknande. Och låsa in sin telefon kanske. Och sen efter den tiden, då får du en break. Och då får du göra vad du vill i 10-15 minuter. Och så kör man ett par sådana där. Och sen får man lite längre rast och så här.
Han var ju, Axel är ju helt överkörd i det och tycker det funkar jättebra för honom.
Det kräver ju att man kan, att man committar, så är det ju. Om man bara gör halvhjärtat alla ja, vi kör typ Scrum här. Ja, då kommer man ju inte att få ut så mycket av det. Kanske. Ja, men jag kör en halvtimme. Ja, och sen blev det en halvtimmes paus. Så, nej. Jag tror man måste committa ganska hårt till sådana metoder. För att det ska verkligen ge resultat. Men om man klarar av det så tror jag kan hjälpa väldigt mycket. Vi var ju inne där här då. Att inte isolera sig för mycket mot andra utvecklare. Hur brukar ni jobba? Parprogrammering? Är det något ni kör ofta?
Inte nu för tiden, för jag har inte riktigt möjligheten i mitt projekt. Men jag har gjort rätt mycket tid och tyckt mycket om det.
Jag föredrar det ifall man har möjligheten till det. Men det är inte alltid man sitter i en sån konstellation att man kan göra det. Men jag tycker att det är det bästa sättet för att både kunskapssprida och att få bra saker gjort.
Mm. Det finns ju ett koncept som heter, jag ska kolla upp det, men under tiden, rent tekniskt, hur brukar ni göra när ni bara programmerar? Sitter ni bara i ett teamsmöte och delar lite skärm? Eller använder ni något verktyg för att båda ska kunna koda i samma filer samtidigt eller liknande?
Det brukar variera. Antingen så har jag kört att man sitter i Teams, en delar skärm och kodar och den andra sitter och pratar. Precis som om man skulle sitta och programmera på plats. Men ibland så tycker jag att live share är bra ifall man vill jobba på samma funktion men på olika bitar. Liksom att någon sköter logiken och någon typ UI eller API. Liksom. Så att man kan sitta och jobba tillsammans men att man försöker lösa samma uppgift.
Jag tycker live share i VS Code är yppligt oavsett hur man väljer att jobba. Jag har kört både att man kör den konstellationen att man turas om, att man sätter lite förhållningsregler. Man sitter bara en kvart, alltså att det är en som styr, som sitter vid tangentbordet. Och så byter man en gång i kvarten och så har man lite deklarerade regler för hur man ska uttrycka kritik och sånt när man är den som är liksom en co-pilot. Men eller så har vi kört så som jag, Mattias har nämnt på den 1000 gånger när vi kaosprogrammerade tillsammans. Vi tog det väldigt långt. Alltså vi par skrev ju mejl tillsammans. Vi gjorde allt ihop. Vi fick sjukt mycket output faktiskt. Men att jobba så extremt som jag och Mattias gjorde, då kräver det nog att man har en väldigt bra dynamik i gruppen. Liksom. Men om man bara skriver kod tillsammans så tror jag inte på att det är så viktigt med gruppdynamik som man inbillar sig att det är. Det handlar mest om att det är två vuxna människor som ska kunna resonera tillsammans.
Mm. Behöver man... Är det bättre att ha en partner om man ska försöka felsöka saker? Eller räcker det med en gummianka? Brukar ni gummianka debugga någon gång?
Nej, inte så att jag säger ut saker högt i alla fall. Men brukar jag försöka tänka ungefär samma spår. Om det är att jag sitter och debuggar. Okej, okay, vart är det? Och försöka backtracea liksom, på ett liknande sätt. Som att jag försöker förklara vad det är jag vill göra. Där det är inte.
Jag har några gummipersoner. På uppdraget. Vi sitter inte i samma projekt. Men vi är ett litet kluster av människor som... Ibland så ringer upp en frustrerad person och bara, du behöver vara min gummiperson. Och sen säger jag oftast, alltså så lägger man 5-10 minuter, en kvart på det kanske. Och sen så utbyter man liksom tjänsten när man själv har problem. Det tycker jag funkar ganska bra. Alltså det finns någon odeklarerad förhållningsregel att man hör av sig med gummiperson-scenariot när det verkligen man har kört fast.
Mm.
Men det tycker jag funkar bra. Men annars söker jag också. Oftast är det ju, när man väl har kört fast, så är det bara något enkelt problem som man man har antagit att det är något svårt. Och så är det mycket enklare än vad man tror alltid. Jag vet inte vad ni känner så när ni skriver kod.
Jo, men det är ju det här problemet att om man har suttit 10 timmar och försökt hitta något problem, så fort man försöker förklara det för någon, då kommer man ju på vad det är. Det är ju alltid så. Det är ett intressant fenomen, tycker jag.
För jag har försökt prata med min hund liksom. Han fattar ändå inte, och försökt förklara problemen för honom. Men när det blir någon, jag tycker det går mycket enklare. Rubber duck är en sån klassisk grej, att man ska ha en gummianka på skrivbordet. Men jag, när man kan resonera med en annan person som kommer med mitt förslag, så tycker jag det går 10 gånger snabbare.
Där tycker jag AI faktiskt kan komma in på ett jäkligt bra sätt. Jag använder ofta ChatGPTs röstläge för att diskutera saker fram och tillbaka. Och då kan man ju få ganska avancerade tips också i samma konversation. Men man slår på läget och sen sitter man och förklarar vad problemet är. Ibland kan man ju inte få ner det i text, utan det kräver att man sitter och försöker förklara det i språk. Men det kan jag rekommendera om man inte har några gummipersoner i närheten som man kan...
Ja, mina kära gummipersoner.
Ni
vet vilken
det är. Det är såna där från One Piece, eller vad det heter. Som har käkat magiska frukter. Så nu är de gjorda av gummi.
Ja, serien One Piece. Jag tänkte bara på en sån som satt på.
Ja, precis. Manga, anime. Det finns väl till och med på Netflix nu, tror jag. Någon live action. Yes. Ja, intressant. Ni lyssnare, ni får naturligtvis gärna försöka komma med egna förslag och tips, så kanske vi kan ta upp det i ett senare avsnitt om ni har några specifika extensions eller arbetsmiljötips helt enkelt. Hur kontaktar man oss, Oskar?
Det gör man antingen på snackoverflow@avega.se om man är old school. Eller så går man in på Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter eller Facebook och söker efter Snack Overflow, så kan man nå oss där.
Läser vi...
Så in och följ om ni vill ha uppdateringar.
Läser vi kommentarer också där? Får vi det?
Jag gör det. Hittills, för det är ett ganska nytt fenomen med oss med att vara på sociala medier, så vi har inte fått sånt stort följe än. Men den mesta kommentarer vi får är att någon skriver att man ska följa dem. Så det är typ, följ mitt det här kontot. Så det känns som det är så här automatiserade bottar som klickar runt på de olika medierna och vill att man ska följa saker.
Det är väl så att det är mycket bottar där ute. Jag nämnde tidigare, man brukar kalla det för en productivity partner. Det är ett koncept som jag tycker är ganska intressant. Att man, och det är just det här fenomenet när man parprogrammerar. Då har man ju någon som man hela tiden bollar med. Men ibland så kan man bli mer effektiv bara att ha någon annan person kanske uppe på skärmen och i hörlurarna, utan att man behöver säga så mycket. Särskilt när man jobbar mycket hemifrån. Om man kanske ringer upp någon kollega och man bara, vi har bara ett möte där vi sitter och kodar var för sig. Det finns jättemycket sajter där man kan hitta någon på andra sidan jordklotet, och sen sitter man och har varandra som en liten så här, men idag ska jag göra det här, och den säger, idag ska jag göra det här. Och sen sitter man bara och jobbar, och sen i slutet av dagen då kan man kolla så här. Fick du något gjort? Ja, men jag fick jättemycket gjort. Det är ett litet alternativ till hela parprogrammeringsgrejen om man inte är bekväm med den då, eller inte har någon parprogrammerare.
Vad är ditt veckans tips?
Ja, men det får ju nästan bli det.
Jag har ett tips och jag har tipsat om det flera gånger. För jag är en sån som sitter på YouTube och följer saker både arbetsrelaterat och väldigt inte arbetsrelaterat. Men det finns en kanal som heter Theo33.gg heter hans sida. Det är den här kända Twitch-utvecklaren som har gjort sig ett namn på internet. Och vid tillfället vi spelade i den här podcasten så släppte han idag släppte han ett avsnitt där han går igenom det nya AI-verktyget Devin. Som har blivit lite hypat på internet de sista dagarna. Som ska vara ett verktyg som hjälper dig att skriva kod och som analyserar och löser buggar. Och premissen låter väldigt magisk, men han går igenom massa folk som har testat det och sågar det ganska hårt. Han sitter och kollar på deras tutorial som man gör det. Det är fruktansvärt segt, för det ska ju vara att den hjälper och att man ska spara tid. Men vissa av frågorna, det var de som satt med något obskurt Python-bibliotek som skulle hjälpa honom med matematiska uträkningar. Och så skrev han en prompt till Devin då, och det tog en timme för AI att reda ut hur man skulle lösa det.
Oj.
Och outputen var inte speciellt bra och liksom långt ifrån perfekt. Så han uttryckte i det här avsnittet att man ska inte lyssna för mycket på vad alla säger, att man inte ska bli mjukvaruutvecklare längre för vår jobb kommer försvinna. Han tyckte det fanns ännu större anledning med tanke på hur dåligt allting var att engagera sig i mjukvaruutveckling och använda de nya verktygen istället.
Mm.
Så jag kan fortsatt rekommendera Theo på YouTube. Den kanalen och Fireship är mina sådana här största saker som, eller största källor för att hålla mig ajour med vårt yrke.
Just det. Och det här som du nämnde, det är ju en så kallad AI-agent som har en massa kopplingar så att den kan både skriva till filsystemet och komma åt en massa API:er och liknande utan att man behöver göra det manuellt. Och det kommer säkerligen komma, finns en hel del sådana open source på GitHub vet jag, som är kopplade till ChatGPT och liknande. Spännande, men de är inte riktigt där än.
Nej. Tur för oss.
Eller otur.
Ja.
Yes. Och mitt veckans tips är en bok som heter Ask Your Developer, som är skriven av Jeff Lawson, som är grundaren till Twilio, eller realtidskommunikationsplattformen för att skicka sms eller sätta upp webbRTC-samtal och sånt. Mycket lättare. Men som handlar väldigt mycket om att så här, hitta vad som motiverar dig som utvecklare och så. Så får man filtrera bort det väldigt mycket säljet mot ABS och Twilio-tjänster. Så man får lite filtrera åt sidan. Men väldigt intressant med liksom olika triggers som motiverar den som utvecklare. Och man har svårt att hitta vad det är som motiverar den i vardagen.
Vi läser inte böcker i den här podden.
Vi kan lyssna på bok istället för
Finns den på YouTube eller på Storytel eller något så här?
Finns på typ Storytel och sånt om man vill lyssna på det.
Där digitala böcker säljs.
Yes.
Nice. All right. Då tackar vi våra lyssnare för att ni har orkat med oss så här länge. Och stort tack till Carl och Oskar för att ni var med.
Tack.
Tack.
Hej.
Ciao.